en utställning eller det ska, och jag känner bara
så
här,
kan du slå näven i bordet och säga vi ska ligga sked.
Så komma hem till mig och ligga sked så här, första dejten. Jättebra.
Våga, våga. Ja.
Jag är svettig, Karin.
Jaha, vad härligt. Ja,
nej, men jag har gått genom huvudstaden i en våt, fuktig värme och reflekterat över mitt första, inte mitt första psykologbesök i livet, men mitt första psykologbesök för den här gången, så kan man säga.
Så att, var det idag?
Det var idag.
Hur kändes det?
Det kändes... När jag klev ut från, eller det kändes bra ska jag säga som grundkänsla, men när jag klev ut från den här mottagningen då, så kände jag så här, gud vilken privilegierad lyxproblemsväst medelklassmänniska jag är, kände jag. För när jag hörde mig själv liksom beskriva min problematik för den här psykologen och vad mina problem var och så här, men också lite grann att jag kände väl innerst inne att det spelar ingen roll. Jag har ju så att säga, jag vet ju vad som är problemet. Men också så att jag mådde ju verkligen mycket, mycket sämre för bara några veckor sedan. Så det gäller ju också att komma ihåg den känslan och kunna beskriva liksom, vad var det som var jobbigt då och vad var det som... Liksom, det är inte första gången i livet som jag har haft de känslorna. Och det är ju därför jag också har gått dit. Det är ju för att så här, som de flesta människor som går till en terapeut eller psykolog, att man... Det är inte som att man vill hitta en 2 veckors lösning på någonting, utan det är ju något mer långsiktigt. Men det var lite känslan att både känslan att så här, vad skönt att jag har tagit hjälp och kommit igång med det, men också den här känslan av att så här, ja, man har ju ett ganska okej liv där man ens har möjligheten att göra det, så att säga.
Men jag tror att det är en del av vara människa också, att... Och en del av det som både du och jag har problem med, att det här att tycka att man är rättfärdiga, just där, men vem är jag att tycka att något är problem, eller varför ska jag klaga, varför ska vi ha den här podden, det finns de som mår mycket värre.
Mm.
Alltså, man kan ju aldrig jämföra varken välmående eller när man inte mår bra. Jag tänker att det är ju fint att du tänker så, men det är inte relevant faktiskt.
Nej,
jag ska inte säga att du har stora problem, lite så, men jag menar, du har ändå liksom funderat på de här sakerna länge, du känner att du står på en platå och inte vill komma fram, och när jag hamnar i såna här situationer, när jag kan känna, som går mycket i terapi, jag har gått, vad håller jag på med, betala någon för att sitta och älta, då är min genväg att tänka, jag gör det för barnen, jag gör det för att bli mer stabil för dem. Så det är ju för mig själv såklart. Men jag tänker att det är ju för alla faktiskt också.
Ja, men verkligen. Och också, jag menar, det är ju en sak hur det känns. Alltså, det har ju, ja, vi har ju pratat om det mycket också, men det är ju en sak hur dagsformen är. Alltså hur man mår dag till dag, och det kan ju svänga snabbt. Men sen är det ju bara att titta bakåt på ens eget liv och titta liksom under 20, 30, 40 år och titta så här, vad finns det där för mönster och vad finns det där för saker som man känner att man liksom återkommer till, eller relationshistorik till exempel, att man kan ju se både röda trådar, man kan också se så här enstaka händelser och så, men, och det är väl där man känner att okej, men om man vill bryta vanor eller bryta mönster eller hitta nya vägar liksom, oavsett vad de vägarna består av liksom, så måste man ju göra någonting eller liksom ta till några slags verktyg. Om det är psykolog eller det kan vara andra saker också såklart. Det är ju så här.
Jag tänker tvärtom att alla borde få möjligheten såklart att gå i terapi och prata. Därför att om det är svårt att vara människa rent generellt, för att citera Strindberg då, var det inte han som sa det? Synd om människan.
Jo.
Men det är också i samhället nu, där allt sker så fruktansvärt snabbt. Och så ännu mer speciellt i den här skitpandemin, där vi allihopa bara skramlar runt och undrar vad som ska hända i framtiden, så tänker jag att visst, det är lyxigt att sådana som du och jag har möjlighet att gå i terapi, men det är också så här, det är mer så här, vad man önskar att alla skulle kunna få det som vill det och behöver det.
Jag ser det ju inte som, jag tror att så långt har i alla fall jag kommit, och ganska många tror jag framförallt, alltså vad ska man säga, den moderna storstadsmänniskan ser kanske inte något stort så här, skam i att gå i terapi. Liksom. Jag känner väldigt många som har gjort det, jag har själv gjort det förut också, ganska länge sedan. Mm. Men förr var det ju verkligen så, det var ju något som innebar att det var något fel på en, alltså att det verkligen var en liten sån stämpel att säga, ja, vadå, går du, behöver du hjälp på en psykolog, ja, men då är det något fel på dig. Men den känslan har jag inte alls nu, och som du säger, jag tycker också så här att, ja, vem som helst kan gå i terapi oavsett om man har ett uttalat problem eller inte, för att det är alltid bra och intressant att reflektera över vad man håller på med liksom.
Förr var det som ett skämt när man skämtade om New Yorks så här övre medelklass som hade sin egen shrink och sin egen PT, sin egen bla bla bla. Man bara, de är så sjuka. Nu har vi kommit dit. Alltså, i min släkt så har det ju förekommit några superstora trauman. För min mormor och morfar bland annat, som de aldrig pratade om. De förlorade ett barn och de pratade aldrig om det. Inte ens i sin familj.
Nej.
Och de fick aldrig samtalshjälp efter det här hände. De fick aldrig, utan de instrumenten de hade då var att lägga locket på.
Mm.
Man åkte hem, gömde alla bilder, sa det här pratar vi aldrig mer om. Punkt.
Usch.
Och nu på senare tid så har ju vetenskapen kommit fram till att trauman kan du liksom inte... Du kan kväva dem väldigt, väldigt många år. Mm. Men förr eller senare kommer det fram.
Mm.
Så att nu så finns ju vetenskapen med. Jag menar, vi vet ju väldigt lite fortfarande om våra hjärnor. Men det man har konstaterat är att det här locket på är inte hållbart om man vill funka.
Så men när var första gången som du liksom... kom i kontakt med terapi, eller liksom att du kände för egen del att det liksom var läge?
Ja, men jag var faktiskt motståndare till terapi. Ja. Jag var en av dem som gick runt och bara, shit, han går i terapi, hon går i terapi, så galet.
Det är inget fel på mig, typ så.
Det är inget fel, nej, men det var faktiskt så att min mamma tyckte nog att det var fel på mig. Eller hon uppmuntrade mig att gå i terapi.
Mm.
Det var ju så, jag är en känslomänniska. Jag har haft lite tufft i min uppväxt med mobbning och vara annorlunda och sånt där. Säkert inte mer än de flesta, men vi var ju en väldigt speciell familj som växte upp på landet. Mina föräldrar var gröna vågare och det var väldigt, väldigt tufft under många, många år. Och då, min mamma pushade mig alltid, och säkert i all välmening så här, gå och prata med någon, det är jättebra. Men då blev det som tvärtom på något sätt. Att hon sa, men gå och prata med någon. Då ville jag inte det, för att det var mamma som sa det.
Mm.
Superlöjligt. Vi har alltid haft en lite så här, ja, men det är väl, relation.
Ja, det är väl ganska vanligt, tänk att i alla fall en viss ålder. Alltså upp till, alltså när man är riktigt liten, då gör man ju som, kanske som föräldrarna vill. Men, men sen börjar man ju frigöra sig.
Ja, det här var från liksom tonåren liksom till. Ja. Ja. Sen gick det många år och jag visste ju någonstans att jag reagerade på jag kunde ibland tänka så här, oj, varför gjorde jag så?
Mm.
Till exempel i relationer så var det jättevanligt när jag träffade någon att jag varnade dem för mig själv. Så ytterst omoget. Genom att säga, jag varnar dig. Det här kommer gå åt skogen för jag är ingen bra. Ja, du kommer bli så besviken.
Säger som, vad heter den där låten med Annika Norlin, det kommer bara leda till något ont ändå, typ. Vad heter den låten?
Ja. Någon så här, ja. Ja, men jag kommer inte ihåg.
Säkert,
men exakt,
skivan. Ja.
Som någon slags väldigt obearbetad del av att jag gillade inte mig och därför skulle ingen annan gilla mig. I alla fall, det gick en massa år. Jag blev mamma till en dotter. Jag blev mamma till en son väldigt tätt. Och då var det ju plötsligt... Då var det väldigt mycket som kom i fatt mig, kan man säga. Inte minst om när man har jobbat som barn, så tror jag att det locket var lätt att lägga på när man blev vuxen och flyttade till storstan och levde ett liv i sus och dus. Men sen när jag fick barn, då blir det ju, det är ju, det går ju inte, då följer man sitt eget liv utifrån sitt barn. Man ser plötsligt, men gud, hon var ju 5 år, jag var 5 år. Alltså, det blev ju helt... Det blev helt ohållbart att lägga locket på, så att säga. Så då började jag i terapi. Och det var ju en revolution. Jag vet att de första gångerna, och då pratar vi inte de första tre, du vet, oftast har man så här, lära känna terapeuten.
Ja, just det.
De första tre gångerna. Nej, utan säkert de första 10 satt jag och ljög för terapeuten och låtsades att jag var mycket, mycket bättre än vad jag var i princip. Ja, kul att vara här. Hur har du det? Ja, hur har du haft det? Och
fint. Men det är ganska vanligt, får jag känslan av, att folk, just det här, att man kommer in med garden uppe liksom, och vill vara en bra klient åt terapeuten. Liksom. Vad nu det ska vara bra för, men ja.
Ja, för det var i samband med min första utmattning som jag gick också. Och då var det ju väldigt mycket det här, duktig flicka, och jag skulle prestera terapeuten också. Och precis som du kände när du gick ut idag, så här, men gud, jag har ju aldrig vuxit upp i krig, jag har ingenting, och varför sitter jag här? Och, så att det tog säkert 10 gånger innan jag vågade sänka garden och verkligen fundera på, eller vara ärlig, helt enkelt.
Men sen,
och sen dess har jag gått i terapi nästan jämt. Alltså jag har uppehåll något år här och var, men testat lite olika terapiformer. Först så gick jag KBT. Mm. Men det är ju, om man är en sån som vill prestera, så är inte KBT så bra. För på KBT kan man i princip prestera. Mm. Så då gick jag över med samma terapeut till schematerapi, kan man säga. Och schematerapi är ett sätt att i princip ta reda på vilka mönster man har, vilka scheman man följer utifrån sin uppväxt och barndom, och sen försöka vara lite detektiv i sitt liv och fundera på, varför gör jag de här grejerna nu? Jo, därför att jag följer det här jag har lärt mig. Ja, typ. Mm. Och sen har jag gått i allt från, jag har testat också så där dansterapi, som jag också utbildat mig själv inom, börjat utbilda mig inom, gestaltterapi, alltså alla möjliga saker. Och nu tycker jag det är helt fantastiskt. Om jag fick gå i terapi varenda dag hade jag blivit jätteglad, men det kan man ju inte.
Ja, kan man väl, men det kostar väl.
Har du gått i för olika? Vet
Nej, men jag har gått i KBT. Och det var ju ja, nu ska vi se, 15 år sedan kanske, 10-15 år sedan.
Mm.
Och det var kopplat till ätstörningar och till de problemen liksom.
Ja, men då är KBT bra.
Ja, fast det är ju... Ja, nu ska inte vi bli så här recensera psykologiska metoder, men det är precis som du säger, man får väldigt snabbt resultat, upplevde jag. Och just det här att man får inte frågor om sin barndom eller frågor om hur ens föräldrar, liksom hur det var när man var liten, utan det är verkligen rakt på problemet. Och sen så är det så här, när mår du dåligt? Okej, undvik de situationerna, typ så här. Alltså nu hårdrar jag det väldigt mycket, men så här, jaha, känner du att du vill stimulera dig själv med, vad kan det vara, alkohol, godis, mat, alltså vad det nu kan vara för problem, men det här med ångestproblematik då liksom, att man är så här, ta en dusch istället för att, när sötsuget kommer, alltså lite sån här, väldigt så här konkret, hands on, men jag upplevde att jag fick jättestor hjälp, men att det ganska snabbt liksom föll tillbaka, att jag liksom inte kom på djupet riktigt, utan jag liksom, jag lärde mig förstå så här funkar din hjärna liksom, och det har jag fått med mig resten, alltså sen dess liksom, så det var ju väldigt lärorikt, men jag kände att jag själv inte riktigt fick den kontrollen, att jag liksom en gång för alla så att säga knäckte koden, utan det var lite mer så här, okej, under något halvår, år så där, så tyckte jag att jag fick väldigt bra, liksom blev mycket bättre. Och sen så kände jag att jag liksom gled tillbaka i gamla vanor och så här. Men det är väl lite som fysisk träning också, att så här, ja, du måste ju fortsätta med det. Du kan ju inte bara gå till PT 10 gånger och sen tänka att det ska vara bra liksom. Det är väl samma sak med ens hjärna.
Den vanligaste kritiken jag får, alltså när jag pratar med folk som absolut inte vill gå i terapi, då är det just så här, jag orkar inte öppna det där locket.
Nej.
Och då tänker jag att det är ganska bra att veta om att man kan börja med KBT och titta lite, och så kan man vänta tills man orkar öppna locket, för det är också så här, man ska ju ha ett vardagsliv också som ska funka, och ja, jag hade aldrig orkat öppna det locket när jag hade 2 små barn, men det är ju det jag gjort nu de senaste 5 åren. Oh my god.
När barnen har blivit äldre och liksom är självständiga. Så.
Nu har jag börjat gräva i min barndom jättemycket, och i verkligen så här, djupa psykodynamiska sätt. Och till och med har jag gått i sån här KPM eller vad heter det? Nej, det heter inte. EMDR heter det.
Ja, just det.
Så här, ögonrörelse. Mm. Ja, precis. Och då är man ju verkligen inne i djupet och gräver. Och det är ju underbart nu för att jag kan och orkar. Mm. Det hade ju inte varit det när jag började, när jag var 35.
Nej.
Men går du in i nästa nivå nu då? Det här är inte KBT.
Det här är...
Det kanske du inte vill prata om.
Nej, eller... Hon som jag går till har flera metoder, tror jag. Så att jag tror att vi kommer, precis som du sa, man kommer ju ha några inledande möten här och liksom helt enkelt göra en liten plan framåt hur det ska bli. Så att jag ska inte... Men just det där med ögonrörelsegrejerna har jag läst om också. Det är ju väldigt spännande. Men det är ju så här, jag läste en artikel som var typ så här: istället för antidepressiva, nu finns den här ögonrörelsemetoden istället. Det var ju väldigt så här... Ja. Hårdragen,
men det är ju
rubrik,
helt,
men, ja.
Det är ju helt galet. Jag fick kontakt med det för att jag började få så här trauma, vad heter det då? PTSD.
Mm.
Jag kan inte de här. Alltså när man har varit med om något, ja just det, posttraumatisk stress, just
stress,
det. Jo.
Disorder. Nej, vad står det? Posttraumatisk stress. Det på slutet. Disorder kanske. Ja. Ah, ja.
Jo, men jag har ju varit med om något traumatiskt för några år sedan, och jag tänkte så här, det är ju inte så... Jag tyckte jag hade hanterat det bra, men det var som kroppsminnet fanns kvar. Så jag började få sån här PTSD för 2 år sedan, från ingenstans. Och när jag ringde vårdcentralen och sa, vad är det här? Det här är ju... Jag fattar ju att det här är inte jobbigt, varför reagerar kroppen ändå så? Då sa jag, men det kan vara trauma. Och då, så att det var via vården jag fick då sån här ögonrörelse terapi, vilket var, alltså det låter ju hokus pokus. Du följer terapeutens rörelse med ögonen fram och tillbaka, blundar och tar dig in i jobbiga situationer för att bearbeta dem.
Mm.
Bara det låter ju som, alltså har man varit med om riktiga trauman så är det ju ingenting man vill in i. Men det konstiga är att det blir extremt effektivt.
Mm.
Alltså man kan ju egentligen ta sig in i varenda ångestgrej man håller på med. Och bearbeta. Även relationer. Mm. Alltså, eller kärleksrelationer. Eller vad som helst. Ja.
Men när
du
har...
Jag ska inte göra reklam för det. Men det var ju... Jag var helt
sån här,
long
det,
away.
Det blir sån här influencer för den metoden. Liksom, och börjar sälja det. Men har du...
Terapi-influencer.
Precis.
Det är mitt mål.
Ja. Ja. Nej, men när du har haft... Jag tänkte på det här när man har en partner och samtidigt går i terapi, hur mycket man involverar den i processen. För det kan ju alltid vara... Ibland kan det ju vara så att man går i terapi när man är singel för att... Ja, men som jag nu då, liksom, för att jag tänker så här, men det kommer gynna mig i en framtida relation. Samtidigt så kan det vara bra att ha en relation att, så att säga, testa verktygen på, eller att se, alltså, helt enkelt undersöka och se förändringar och liksom ändra, se respons och sådär. Då är det ju bra att faktiskt vara med någon, för då har man på något sätt en spegel där man märker det i vardagen. Liksom. Hur har det varit för dig? För du har ju ändå haft relationer under den tiden du har varit i terapi.
Ja.
Liksom.
Ja, men senaste terapeuten så sa jag just det. Då hade jag precis träffat Anders och sa, men gud, jag måste bli frisk först. Jag måste kunna lära mig om kärlek och relationer innan jag skaffar en relation. Och då sa hon, hur ska du lära dig att bli bra på relationer singel då, hade du tänkt.
Ja, just det.
Och det hade hon ju poäng i, faktiskt. Men vårt problem var ju att när jag träffade Anders så hade han aldrig någonsin gått i terapi alls. Nej. Han hade, om man ska hårdra det så behöver väl alla gå i terapi någon gång. Men problemet blev då, han hade inget emot att jag gjorde det, men problemet blev att han inte hade det språket.
Nej, just det.
Han hade inte ord för, så när jag berättade, ja men det här kan bero på det och jag tror att så här, så förstod han inte vad jag pratade om. Så jag tror att när vi började glida isär, efter liksom den här himlastormande förälskelsen var över, det var just när jag började gå ännu mer i terapi och han undrade vad jag tog vägen någonstans. Mm. Och det är faktiskt många som säger det också, till och med terapeuter har sagt att ja, men du måste inkludera din partner på något sätt, för annars så blir du en ny person och han blir det inte.
Ja, precis. Man drar iväg och förändras själv. Liksom.
Ja, jag tror att en av orsakerna till att vi är tillsammans nu och hittar varandra och kan prata så bra igen, det är ju att han faktiskt har börjat i terapi också.
Mm.
och förstå nu vad jag pratar om på ett helt annat sätt. Och förstå sig själv också och sådär. Mm. Och på det sättet så blir ju jag, som är lite krånglig i grunden, blir ju ännu mer krånglig. För att jag håller ju på med min personliga utvecklingsresa som är ganska, jag ska inte säga avancerad, klurig.
Mm.
Mycket handlar ju om liksom vad jag håller på med inuti huvudet. Mm. Och det är klart att det måste man ju för det första inte vara rädd för, och för andra tycka var intressant och själv vilja hänga med på den här självutvecklingsresan. Jag vet att jag skrev det faktiskt när jag var på dejtingappen här i våras, så skrev jag så här, otroligt intresserad av personlig utveckling.
Mm.
Och det upplevde jag kanske, var många som frågade så här, vadå, vad håller du på med? Så det fanns någon rädsla i det här hos män.
Okej.
Vilket är helt okej, jag kan ju förstå det. Men jag tror att man måste vara på den resan ihop på något sätt.
Ja, det finns väl inget som kan vara dåligt med det, tänker jag. Men ja.
Jo, men man måste vilja båda två.
Jo,
en kan inte ha locket på, den andra öppnar och gräver långt ner i liksom lådorna och säger, vad har jag här? Men med det sagt då, Fredrik, så tycker jag om det är så att du träffar någon nu när du går i terapi, så är det bara bra, för de allra flesta håller ju faktiskt på och gräver i sitt inre i vår ålder, upplever jag i alla fall.
Ja, precis. Så, med eller utan terapi så att säga, så håller man ju på och gräver.
Ja,
jag är ju en sån som alltid har grävt liksom i samspel med vänner, och alltså jag har alltid tyckt om att prata om liksom ens relationer och prata om hur man funkar och sådär. Så att det är liksom den delen av ens liv är ju ändå närvarande hela tiden. Och det är väl kanske det som också gör att vi har den här podden och lite sådär. Alltså det blir ju sådana, det uppstår ju sånt. Men du,
jag tycker det är ju, jag tycker det är häftigt nu med, men jag har ju varit i så här, och jag förstår att det här låter jättefånigt för många som har varit singlar i 10 år. Jag var singel i 8 månader. Men då vill jag bara säga till mitt eget försvar att de här 8 månaderna var ändå 8 månader under också en pandemi.
Ja,
utan jobb, utan liksom någonting annat, bara ensam hemma. Att det, utan sammanhang, utan att kunna träffa kompisar. Så att jag tycker att jag ändå blev väldigt, väldigt singel under de här 8 månaderna.
Det var en crash course i att vara singel liksom.
Ja, men lite grann.
Mm.
Det jag tänkt på, jag fick den känslan här om dagen. Jag satt hemma hos honom och han satt och jobbade och jag satt i soffan. Och så tänkte jag så här, fick jag bara en stark känsla av att jag är så himla fri.
Mm.
Jag kände mig så himla fri. Och så tänkte jag, vad konstigt, för att det är ju, man är ju fri när man är singel. Man är ju inte fri i en relation. Eller, och det ska jag inte säga att andra sagt, men jag har nog fått den bilden. För det var det, och det i och för sig, många sa det till mig nu när jag blev singel också. Singel och fri, du kan göra vad som helst. Wee! Självförverkligande. Gör vad du vill. Crazy, crazy, upp och ner.
Just
det. Du är dina bästa år. Du kan göra, amen. Jag kände mig aldrig fri som singel. Tvärtom, jag kände mig ganska, jag kände mig ganska insnärd i att inte riktigt veta hur jag skulle hantera. Ja, men insnärd i ensamheten. Jag känner mig väldigt ensam.
Det finns väl en negativ energi i det här sökandet och det vilsna också. Att du hela tiden är liksom känslan av att, ja, men lite så här, vara på jakt efter någonting. Eller vara liksom på väg till någonting som man inte vet vad det är. Eller liksom att gå på dejter eller vad det än kan vara. Att det finns ett så här icke-tillstånd. Medan liksom normen är att du på något sätt går och väntar på att få liksom komma på plats i en relation eventuellt. Att det är liksom en mer, ja, jag kan känna igen det från mina relationer också, att just en frihetskänsla faktiskt, att man är så här, man kan lämna allt det där bakom sig, man lämnar jakten bakom sig, man kan liksom ta det lugnt på ett annat sätt i det där och bara fokusera på liksom, och träffar man personer så behöver man inte tänka att folk har baktankar eller att man är så här, ja, men du vet, flörtar med någon eller, alltså, utan allting är så här, men jag har min partner och vi är ihop och liksom, ja.
Också friheten i att jag upplevde att när jag var ute på dejtingsajter så här, att jag behövde vara lite snygg på mitt Instagram lite. Ja. Alltså jag håller på med ganska tokiga saker. Jag älskar att skämta och hålla på med grejer som
foliehatsbilden så att säga.
Ja, men att folk kanske inte tycker så här, åh, vilken sexig, härlig tjej. Utan jag vet att jag framstår så knasig. Och det krävs ju lite för att tycka att det är okej. Och då kände jag så här, jag märkte att jag anpassade mig lite. Jag sa inte vad som helst, jag gjorde inte vad som helst. Men känslan nu att vara i en relation där man vet att man är så himla älskad.
Mm.
Han älskar mig, hur mycket knasig han håller på med.
Mm.
Den här podden, att jag pratar om oss, älskar det.
Mm.
När jag sa, jag åker till Kuba en månad, åh, älskar det.
Mm.
Alltså han älskar alltid hitta på och gör. Det finns någon enorm frihet och i att vara älskad.
Mm.
Jag börjar nästan gråta när jag pratar
men
om det.
Det är jättefint. Och framförallt är det du beskriver är ju inte heller självklart i alla relationer såklart. Alltså,
nej, det är ju, nej. Jag har ju varit i motsatsen. Mm. Verkligen, verkligen.
Mm. Så det är extra men det är fint med andra ord.
Ja, men det är extra fint. Och jag bara satt där och tänkte så här, kärlek kan verkligen befria.
Mm.
Och jag tror att jag tror att man ofta pratar om att singel är fri också för att man vill verkligen, vad ska man säga, uppmuntra de som är, ni som är singlar och säga. Ja, men jag tänker på det här med, ensam är stark. Nej, ensam är inte stark, men man blir stark. Man måste vara stark på något sätt.
Men jag
det
kan,
är sån jävla fight att vara singel. Alltså,
jag tycker ändå att jag kan ändå se liksom par och familjer runt mig som känns allt annat än fria också. Förstår du? Men det finns ju såklart exempel på det. Och där man känner bara, gud, varför hänger de ens ihop? De har ju ingenting kvar av det som de en gång hade, om de ens hade något, så att säga, från början. Men, och då kan jag verkligen så här uppskatta singellivet i sådana situationer och känna så här att men jag är så himla mycket hellre singel än att ha det där. Men så kan jag ju se, liksom, ungefär som att jag kan se det du berättar med dig och Anders och tänka så här, ja gud, det där vore ju härligt att ha, och den känslan vore ju härligt att ha, och den friheten och den liksom upplevelsen av att vara liksom i synk någonstans. Så det är väl det också, att man känner att så här, när det är bra så är det ju
outstanding. Det kanske det handlar om liksom. Istället.
Ja, jag vet inte.
Det kanske det. Nej, jag har bara tänkt mycket på det här. Och jag tänkte just på att det var så många som pratade med mig om det här. Åh, du är fri, du kan göra vad som helst, ensam är stark. Och så kände jag så här, jag vill inte säga att tvåsamhet är grejen, absolut inte. Men jag tänker att det är egentligen mycket enklare att vara två. Alltså det är lite lätta vägen. Är man singer, för man får jobba, man får stå upp för det, man liksom, det blir så mycket mer.
Ja, men du har ju rätt i att...
För att det är inte normen.
Ja. Mm. Nej, men och liksom... Du har rätt i att självbevarelsedriften gör ju att man liksom måste vara, ja, liksom tänka så om sig själv också. Att man är fri och singel och tillgänglig och också så här, och det gör man ju all rätt i. Det är klart att man ska fokusera på det som är bra då när man är singel. Alltså att du utnyttjar det och liksom göra sådana saker som man kanske inte hade kunnat gjort när man var i en relation eller vad det nu kan vara. Alltså sådär, för att jag menar... Det vore ju väldigt dumt om man bara liksom släckte ljuset och satt och väntade på en bättre morgondag också. Så det är ju liksom så här, man skapar väl den sanning om sig själv som passar för tillfället, skulle jag vilja säga. Att man är så här, ja, men just nu så känns det bra att liksom vara i den singelrollen liksom.
Och sen tror jag att jag faktiskt har levt hela mitt liv med tanken att jag är ensam och stark, även om jag är i en relation.
Mm.
Så att jag tror att det är första gången i hela mitt liv jag börjar närma mig någon slags riktig tvåsamhet där jag är en egen person och han är en egen person och vi två har någonting tillsammans, men att vi är självständiga var för sig. Jag tror aldrig jag har varit det innan. Jag tror att det är...
Vad är knepet nu för att behålla den här känslan då, tänker jag?
Du, alltså det är ju en stor utmaning faktiskt. Mycket underlättas ju för att vi bara ses varannan vecka. Ja, och för att jag vill ha det så. För att jag vill inte slå ihop familjer. Och jag vill inte bo ihop och så. Nej. Det är ju alltid enklare.
Mm.
Det hade blivit svårt att flytta ihop och
jag tycker att det verkar vara... Alltså, om man har ekonomin för det så tycker jag att det verkar vara... Framförallt när man träffas så att säga, med barn på varsitt håll. Och också med vuxna barn. Att, så här, även om barnen skulle ha flyttat hemifrån. Att så här... Man måste inte vara sambo, liksom. Det är inte
ha sitt eget. Ja. Men jag får återkomma i den ekonomiska frågan, för att det är ju inte så att scenerna har öppnat. Utan
nej.
Det är ju ser snålt ut på den fronten i höst. Men du, en helt annan sak. Jag följer en massa så här dating-experter. Det är roligt hur man är dating-expert.
Just det.
Jag förstår inte riktigt hur
blir
CV:n
man
ser ut där.
Vart skriver jag på någonstans? Nej.
Har man blivit det för att man har dejtat massor? För att man träffat en rätta på en gång? För att man har varit singel mycket? Jag förstår inte. Men i alla fall, då skrev hon så här. Alla vet att det är lättare att träffa någon under hösten.
Mm-hmm. Det kanske är lättare att bli ihop under hösten.
Men varför då?
Nej, men jag tänker så här, på våren tänkte jag annars. Då är det ju så här, förälskelsen tid. Och man liksom, men då kanske det är mer det här flörtiga, tillfälliga sommarromanserna. Medan på hösten så kanske det blir det här att men nu vill jag bygga bo. Nu vill jag sätta ner pålarna och träffa någon som lite mer seriöst.
Nu vill jag sparka i löven och byta hattar och vara så här romantisk som det bara kan vara en romcom. Nej, men vad är det? Alltså, finns det ens årstider? Det är liksom lätt.
Men jag tänker hösten är en sån där tid när du har ingen högtidsstress. Julstressen har inte kommit. Sommarsemesterstressen finns inte där som på våren. Och att det är liksom en liten sån här mellanperiod när folk liksom bara jobbar på och det händer inte så mycket annat, utan det är från liksom augusti, september fram till november så är det ju bara så här, industrin går på högvarv, liksom alla jobbar som besatta. Och då finns
industrin?
Ja, men du fattar, det finns liksom, det är inte så här, så på våren, det är ju massa helgdagar och det är små, det är sportlov och påsklov och det är Kristi himmelfärd och det är pingst och det är, alltså sådär. Medan hösten är så här, ja det finns ett höstlov om man går i skolan, men i övrigt så är det ju nästan helt
så här. Kan man lika gärna bli ihop med någon eller vad?
Ja, men det finns också ett lugn kanske i tillvaron, där du har tid att dejta och tid att liksom lägga på att nu, alltså, jag killgissar verkligen bara rakt ut här. Men jag tänker att så här, och personligen skulle jag ju känna att jag bara så här, åh vad skönt att få ta på sig kläder och inte behöva visa ens kropp mot folk. Utan man kan så här, sitta och mysa på ett fik eller i en bar utan att så här,
Med tända ljus
utan att behöva exponera ens skavanker för någon annan liksom.
Men då, och sen precis i samma veva hörde jag en låt av Ted Gärdestad. En av stroferna är liksom, ingen vill vara ensam när det är höst.
Aha.
Så blir det bara så himla. Och det skulle jag nog kunna tänka mig i så fall, att det är kanske inte lättare att träffa någon, men att just man vill mysa med någon under hösten.
Mm, verkligen.
Men om man skulle sortera ut det då, så vår vill man vara singel. Sommar vill man ha en tillfällig flört.
Ja.
Höst vill man ha en relation. Och vinter då?
Nej, höst vill man bli ihop. Och på jul så vill man ha en relation.
Just det. Och på vår vill man göra slut och vara singel igen.
Ja, precis.
Och sen har man en romans på sommaren som sen blir
dejternas fyra årstider. Eller vad säger man? Relationernas fyra årstider.
Ja, just det. Mm. Och vad gäller då för mig nu som kanske ska ha en relation här?
Ja.
Kanske ska, du hör ju vad övertygad jag är.
Kanske ska som ha, kommer. Du har ägnat hela podden och pratat om hur fantastiskt det är i relationen.
Som har en relation, vad gäller för mig?
Ja, nej men jag, det är väl, ja, jag tycker att det låter jättemysigt att bara kura ihop sig och mysa och dricka vin och kolla Netflix. Och så inte behöva skämmas över det heller. Inte det här liksom, man borde ju egentligen hitta på någonting. Det säger man ju inte en novemberkväll liksom. Utan man går ju bara hem och bara sätter sig och bara, nej men det här, det var den dagen. Nu är det mörkt vid 17:30 eller på så här. Och så bara, det är så här, på sommaren hade man ju bara, ja men då efter middagen, då har vi ju 2-3 timmar till. Vi kan göra saker och sticka ut och hitta på något.
Men är det inte så då? Vi som har pratat så mycket om att man har så mycket krav på andra, man har så mycket krav på dem man ska träffa, man har så höga liksom förväntningar. Allt det kanske bara läggs åt sidan på hösten. Så att under hösten är vi kanske som vi borde vara hela året. Vi träffar någon och mysar med och så får man se vad som händer.
Ja, men det tycker jag, när vi har haft som här, vet du det? Ja, men så här, in between, alltså kåkorelationer, allt sånt där. Att man känner liksom att, ja, för mig kan det vara så att det börjar i. Först kan jag vara så här, jag vill inte träffa någon nu. Om man säger att det precis har tagit slut med någon då. Så första känslan är så här, nej men jag vill absolut inte träffa någon nu alls först. Och sen den första känslan som kommer efter det är ju myskänslan.
Myset.
Jag är lite så här, det skulle ju ändå vara mysigt att liksom ligga bredvid någon i soffan och så där. Alltså liksom, och fysisk närhet saknar man jättemycket. Och då behöver det inte handla om sex då, utan det handlar ju bara om så här, att vara fysiskt nära en annan människa.
Skeden.
Ja, och coronakrisen har ju också så här gjort det ännu värre då när man är singel. Så, så kände jag i våras att så här, gud vad jag inte orkar liksom ge mig in en relation. Men gud vad jag saknar att så här, ligga i soffan och mysa med en person och bara kolla, kolla någon film. Liksom. Och verkligen så här, ja, det får gärna stanna där. Lite den känslan. Men det tänker jag också i hösten generellt. Liksom, att den, ja, med risk för att framstå som världens tråkigaste soffmänniska. Men, ja.
Nej, tvärtom. Du framstår som en sån här kille som man vill träffa, som vill mysa. Myskillarna alltså.
Inte ut och ränna på klätterväggar och på sportaktiviteter. Och,
jag uppmuntrar alla myskillar att komma fram som myskillar nu under hösten. Ni kommer gå åt som smör i
min, fast min upplevelse är ju nästan, jag ska inte säga motsatt, men jag tycker ofta att det kan vara så att jaha, men vad ska vi hitta på då när vi ses? Alltså sådär att det måste hända någonting om man ska liksom,
ja, just det.
Det ska gås på någon utställning eller det ska, och jag känner bara såhär.
Men då ska
såhär,
du slå näven i bordet och säga vi ska ligga sked.
Ska komma hem till mig och ligga sked såhär, första dejten, det är jättebra.
Våga, våga!
Ja, oh, gud. Ja, varför inte?
Är det det för idag eller?
Ja, det känns väl så va? Ska vi runda av? Vi har ju liksom grävt i oss själva som vanligt. Det känns som att vi gör skäl för namnet Datinghaveriet eftersom ingen av oss pratar om dejter specifikt sen sist. Så.
Och många har ju frågat, kommer vi sluta nu när ni har en relation? Nej, det finns all möjlighet för nya haverier. Lova, jag lovar.